Podden är podcasten som inspirerar dig att leva livet med full uppmärksamhet. Här utforskar jag, Gabriella Picano, tillsammans med intressanta gäster hur man kan träna sina mentala och själsliga muskler. Podden som djupdyker i hur du kan må bra inifrån och ut. Vad betyder det att leva ett närvarande liv? För mig betyder det att leva livet på sina egna villkor och utanför ekorrhjulet. Att det man gör kommer från ens hjärtas längtan och inte från en massa måste, borde och man ska ju. Att leva sin sanning. Åsa Jinder är en av Sveriges mest folkkära artister. Endast 15 år gammal var hon den yngsta som någonsin blivit utsedd till riksspelman. Hon har skrivit, spelat, sjungit och producerat musik. Spelat på Nobelfesten, vunnit Eurovision och fått medalj av kungen. Och det här är bara ett urval. Samtidigt är hon en otroligt ödmjuk och jordnära person, men nära till skratt och humor. Åsa har även under senaste åren utbildat sig till terapeut och hjälper andra människor att navigera genom livet. Välkommen till Work-in-podden, Åsa.
Tack. Tack för en jättefin presentation.
Ja, men alltså, det finns så mycket. Så jag var så här, hur långt intro kan man ha?
Jag tänker aldrig att det är jag när jag får de här presentationerna. Jag får ju dem ibland. Mm. Så bara, ja just det, ja det är jag.
Ja, för jag tänkte när jag liksom både skrev och läste det här, tänkte jag, undrar hur du presenterar dig själv. Jag antar att du inte drar liksom den som jag gjorde, men det måste vara, ja jag förstår att det är svårt att tänka kanske när man har gjort så mycket.
Ja, jag presenterar ju mig själv som Åsa, för det är så jag vill bli sedd, som den människa jag är. Men de här titlarna och de här framgångarna som det ändå är, och det jag har gjort och erövrat i mitt liv, så där, det ställer till det för andra mera. De liksom tänker, det kan stå i vägen, liksom, ställa sig mellan mig och dem. Ja. Det gör jag ofta.
Ja, det kan jag tänka mig.
När man är offentlig så ställer det sig väldigt ofta emellan. Och det är lite tråkigt, men det har jag levt med så länge. Så att man har hittat strategier för det.
Ja. Ja, vad spännande. Vi kommer gå in på det mer. Men jag tänkte, för jag brukar börja alltid med att man får beskriva sin känsla för dagen med ett ord. Så vad är din känsla idag?
Oj, effektivitet. Mm. Mycket bra energi, mycket lust, mycket inspiration.
Gud vad härligt.
Jag började dagen med att kliva ner i tvättstugan. Jag har tvättat, så började med klädvård. Så började med skovård. Och sen så började jag med att förbereda lite för det här. Sen ska jag gå till det gym där vi träffades första gången.
Ja.
Och träna lite. Och sen så ska jag äta lunchen, ska sätta mig och skriva på den musikal som jag håller på att skriva på nu, texterna, sångtexterna. Och jag känner mig otroligt full i fart och ja, bra, jag kommer få saker gjorda.
Wow, alltså vi kan ju också nämna att klockan är 11 på en söndag.
Ja.
Du har tagit en kopp te och typ mediterat. Är du en sån som går 5-6 alla dagar i veckan?
Ja.
Jag såg det, du hade svarat mig på något mejl, typ 5:30, jag bara, oj, det är mitt i natten. Ja. Men ärligt, är du en morgonperson?
Jag har blivit det. Mm. Jag har varit en både morgon- och kvällsperson. Jag har varit en sån som inte behöver sova så jättemycket. Men så med ålderns rätt så, de senaste åren, så har jag behövt mycket sömn. Men det kommer vi säkert också in på. Jag har ju varit mycket sjuk så.
Ja, verkligen. Ja, men det där, jag har alltid behövt extremt mycket sömn, så jag längtar tills att det ska komma det här att nej, men jag behöver inte sova så mycket längre som det också kan bli med åren. Vi får se.
Ja, för det brukar bli så att folk sover mindre och mindre ju äldre de blir, men jag sover mer och mer ju äldre jag blir.
Ja, men det är spännande. Vi får se vilket håll det går åt. Men precis, vi träffades ju för några år sedan när du var min PT-kund. Hur går det med träningen?
Ja, vi får väl lägga till där att jag var nyskild och hade flyttat hem hit till Stockholm igen, där jag är född och uppvuxen. och alltid vill bo egentligen, när jag får bestämma själv. Och bestämma själv och inte behöver kompromissa. Och jag mådde väl inte jättebra, det gjorde jag ju absolut inte. Och får ju ett diskbråck när jag sitter och ror. Det är bara liksom, jag upplevde det som att det smällde till i ryggen. Och sen så blev det där värre och värre och det slutade med att jag hade både spinalstenos och diskbråck och opererades då 9 månader senare.
Ja, jag
Och
minns, stackare, du hade så ont.
ja, det var väldigt påfrestande. Det var också den absolut varmaste sommaren sedan
Ja, det var
1800-talet.
då, just det.
Det var ju 40 grader ute och det var ju 140 grader i lägenheten och jag låg ju här helt handikappad för att diskbråck, det ska man ju liksom vara i rörelse. Det är bättre att vara i rörelse där. Spinalstenos ska man vara stilla för att smärtstilla. Så det var ju två helt motsatta saker som skulle göra att jag skulle må bättre, vilket gjorde att jag mådde inte bättre och fick en massa morfin och gick länge på det och mådde inte bra, för jag har aldrig mått bra av att min hjärna är luddig.
Nej.
Man får mycket frågor om man har gått på morfin, så får man alltid mycket frågor. Det ska ju vara så svårt för man blir beroende och blir av med och så där. Men jag fick ett schema att dra ner på det och jag var lycklig varje dag när jag blev klarare och klarare i huvudet. För jag har alltid hållit på med sånt som kräver att jag är klar. Så jag har varken hållit på med det ena eller andra för att jag vill liksom ha mitt huvud intakt för att skapa. Så att det gick ju väldigt bra. Men efter det där så kom ju pandemin och jag har varit väldigt rädd för att träna. Jag har varit jätterädd för att det ska börja göra ont igen. Att jag ska uppleva det där igen. Men det har jag ju förstått att det är bara en rädsla och det är någonting som jag måste liksom bearbeta. Så med tiden så har jag kommit över den där rädslan. Så nu går det bra. Nu tränar jag igen.
Ja, jag visste inte att du hade spinalstenos också. Vilken jäkla kombo av det och diskbråck.
Ja, det var inte roligt.
Nej.
Fruktansvärt.
Ja, men starkt jobbat.
Ja, nu
Det
är jag ju frisk.
men precis, det gäller att inte ge upp, men det är så vanligt att man har en rädsla för att röra sig, även om man har haft mycket mindre smärta, något enklare än vad du har haft, och sen vet
Ja.
man, just det här brukar göra ont, det är så sjukt hur det kan sitta i
Ja.
muskelminnet.
Ja.
Men precis, vad jobbar du med just nu? Du nämnde att du skriver på musikal.
Ja, 2019 där på hösten innan pandemin kom ju i mars 2020. Men 2019 så bestämdes det att jag skulle, det fick jag erbjudandet att skriva alla sångtexter till en musikal som bygger på en prisad roman av Anne-Louise Bertell som heter Vänd om min längtan. En oerhört gripande bok. Jag grät mig igenom den här boken och kände igen mig väldigt mycket. Den är helt fantastisk och hon har ett helt fantastiskt språk. Så egentligen borde man ju ha backat och känt att det där kan jag kan aldrig leva upp till det där. Men jag är ju inte sån.
Nej.
Utan jag tänker ju mera, ja men det blir kul.
Bra.
Så gör jag det. Så att jag har skrivit och vi har jobbat på det här periodvis eftersom både jag och Thomas som skriver musiken, Thomas Enroth, det är finlandssvenskar det här. Det här ska upp i Vasa i finska i Finland. Han och jag har ju väldigt mycket annat, så i perioder så har vi skrivit oerhört mycket och sen har det legat still lite grann och så har vi skrivit. Men nu jobbar vi konstant, har mycket möten och allting drivs framåt. För nu är det premiär i september efter 4 år.
Åh, hur känns det?
Overkligt. Jag är ju en här och nu-människa. Jag har alltid varit det. Jag är i det jag är i och jag tänker liksom inte. Man blir påmind om dået hela tiden på olika sätt, men jag aktiverar inte ofta de tankarna själv. Och jag är noga med deadlines. Det är nog det i framtiden som jag tänker mest på, liksom att komma i tid till saker och att leverera i tid. Men annars så tänker jag inte så mycket, så att jag är nog mest bara i skapandet. Vad jag måste göra, vad jag måste prestera här och nu.
Och det är ju en otrolig kvalitet, tänker jag, som väldigt många inte har eller vill ha. Men hur har du, föddes du bara så? Eller hur blev det så?
Nej, jag tror att det har med min bakgrund att göra. Jag kommer från en rätt dysfunktionell familj. Minst av fem syskon, yngst. Mamma, alkoholiserad. Pappa, frånvarande. Och där handlar det liksom om, det finns två vägar och jag förstod jättetidigt att det här kan inte jag påverka. Det här får jag stå ut med. Och i det här med att stå ut så hittar man ju olika saker, olika lekar, olika kompisar, olika intressen, ja, sådär. Och jag började ju skriva dikter när jag var 6 år. Jag vann en dikttävling i Expressen som 6-7-åring.
Ja, men jag såg det, att du började skriva
Ja,
poesi så
och sen
tidigt.
så fortsatte jag ju skriva. Min pappa var författare.
Ah.
Jag fortsatte att skriva och var ju på den tiden så i de här facktidningarna, Kommunals facktidning, på baksidan så hade man gett en konstnär och en poet uppdrag. Konstnären illustrerade vad den här poeten hade skrivit. Det var väldigt fina grejer. En dyr och men väldigt fin grej att få i sin fackliga tidning. Jag var publicerad ganska ofta. Att jag var tidigt liksom väldigt inne på att det här gör jag resten av livet. Jag
Som
skriver.
barn alltså, då var du typ.
Ja. Ja, alltså det här var ju under tonåren när jag var väldigt mycket publicerad. Jag gav ut min första diktsamling när jag var 14. Sen debuterade jag på Albert Bonniers förlag när jag var 27 med en diktsamling om min mamma och min uppväxt. Och sen har det rullat på med romaner och krönikor och sådär.
Men var liksom poesin ett sätt att hantera det som du var i då?
Oh ja. Oh ja, allt kreativt handlar ju om det. Är du lycklig och i fas, och så här, då har väl människor om något lätt att vara i nuet och verkligen omfamna det här att man kanske är kär eller att man kanske har fått ordning på ekonomin. Alltså vad som helst skapar ett lugn, en stillhet i en. Sätter man sig inte ner och man har inte det här behovet av att skapa nytt, utan då vill man ju vara i det som är. Allt kreativt handlar ju om att skapa någonting annat. Och
Ja,
sen så om man jobbar med det så handlar det om att hålla en deadline. Så att
men.
jag har ju skrivit sedan jag var 6 år. Men sen kom ju pappa hem med den här brädhögen som efter något år blev en nyckelharpa.
Ja, för jag
Och
tänkte
där
på
väckte
det.
jag ju det.
Ja, hur du kom in på, alltså just musik, det är mer vanligt att ha som intresse, men nyckelharpa känns inte som att det är jättemånga som spelar.
Nej, det var inte det. Det är ju en ganska hemsk historia. Mina föräldrar höll ju på att skiljas, så de semestrade inte tillsammans. Jag och två syskon var med pappa då. Och de äldsta två bröderna var med mamma under en stor del av sommaren. Och vi var uppe i Hälsingland och tältade. Och som barn, jag var väl 10, det skulle ta ett par år till innan de skilde sig. Så träffade jag en kompis, en kille som hade långt rött lockigt hår. Jag kallade honom för Gullock. Och vi lekte på dagarna, vi dök och vi badade och vi satt liksom så här, allting som 10-åringar gör. Och en dag så är vi nere vid stranden och jag sitter på bryggan och han står i livbåten. Och så kommer pappa och ropar på mig och kommer och pratar med mig och säger att vi måste åka iväg för att vi ska titta på någonting. På någon kyrka eller någon fornlämning eller något sånt där jättetråkigt. Och jag ville så gärna vara kvar. Jag fick inte det. Och då säger pappa till Gullock som står i den där livräddningsbåten som är fylld med vatten att hör du, den där är inte mycket att livrädda med. Nej, säger Gullock. Ja, sådär. Och så går vi. Och när vi kom tillbaka så är det fullt med, det är polis och det är ambulans och det är en båt som cirkulerar på vattnet. Och vi går ner, alla går ner och står och tittar. Sådär. Det här är 74, 75 någonstans. Och då frågade jag pappa, vad gör den där båten? Den draggar efter, det är någon som har drunknat. Och plötsligt så får de upp någonting och de åker in mot land. Och i samband med det så kommer en mamma ropande, skrikandes, förtvivlad över stranden och springer fram. Och då ser jag en hårlock. Det är han som har gett sig ut i båten och drunknat. Det är min vän, och min pappa blir jättechockad och tar mig jättehårt i armen och bara nu måste vi gå upp här. Och vi slänger ner tältet och alla saker på. Det känns som att det bara tar några minuter och vi är knappt närvarande. Helt plötsligt så sitter vi i bilen på väg någonstans och så säger pappa, så fort vi hittar något ställe vi kan stanna och äta lite glass så ska vi göra det, så får vi prata om det här. Alla är i chock. Och då stannar han vid en hembygdsgård. Det är massor med bilar som står där och innanför gärdsgården, staketet, så är det tusentals människor och stora grupper av människor som spelar fiol. Och det är dälsbostämman vi har stannat. Pappa vet ju inte vad det är, och ingen av barnen naturligtvis. Men på den
Nej.
tiden så var dälsbostämman den största stämman och den drog 35-40 000 människor.
Oj.
Spelmän från hela Sverige, och man träffades och lirade liksom tills dagen och natten var över, och då åkte man hem igen så där som spelmansstämmor fungerar. Och vi kom in där och det första pappa springer på, det är en grupp med killar i hans ålder. Han är ju 40-45 år här. Som spelar på ett jättekonstigt instrument, och då frågar han en kille bredvid honom, liksom, vad är det där? Det är nyckelharpa. Och sen åker vi ju hem, och när hösten kommer så kommer de här stora katalogerna som kom i brevlådan förr i tiden från olika föreningar och ABF och Vuxenskolan, och sen man kunde gå kurs. Och då såg han att man kunde gå kurs i att bygga en nyckelharpa.
Alltså så otroligt specifikt.
Ja, och min pappa jobbade på Östermalm på Skånska Cementgjuteriet som sedermera blev Skanska. Han jobbade på huvudkontoret och det var väldigt fint. Han hade ju liksom gabardinbyxor och sidenskjorta. Han var ju liksom snygg på dagarna. Så han klev ju ner där jag pratade med den där byggläraren sen flera år senare, när han kom och presenterade sig. Jag kommer ju inte ihåg honom, men han sa det att jag trodde ju inte att Kurt skulle liksom förmå att bygga så fantastiska instrument som han gjorde, för han såg inte ut så.
Nej.
De andra stod ju i näbbstövlar och muraskjorta från arbetarboden och liksom sådär. Men han visade sig vara en fena på att bygga, så han har ju byggt alla mina instrument.
Aha, är det sant? Det visste jag inte.
Jag spelar fortfarande på hans nyckelharpa.
Alltså vilken historia. Jag får helt kalla kårar samtidigt som det var någon mening att ni skulle hamna just på den platsen just då.
Ja, det blev en mening.
Ja.
Det blev ju, mitt liv kom ju till liv den där stunden. Där var ju liksom allting klart, vad det skulle bli med mig. Och när pappa var klar med den nyckelharpan så kom han och väckte mig och sa liksom, kom, nu ska vi fira att nyckelharpan är klar. Då hade han köpt en tårta. Så var det jag och mamma satt väl under fläkten och rökte, var ganska ointresserad. Men hon var så pass schysst så hon frågade pappa till slut, kan du spela lite på henne? Och han ville ju inget annat, så han tog ju fram stråken och drog. Och det lät så jäkla illa. Jag tänkte att det måste kunna låta bättre. Så när han åkte iväg till jobbet, då drog jag fram nyckelharpan från sängen. Han hade den placerad under sängen. Och så satt jag och strök över strängarna, liksom, lite mera försiktigt och fint. Varpå mamma kommer förbi och säger, men gud, det låter ju jättefint när du spelar.
Ja.
Och där föddes ju någonting i mig. Det här ska jag lära mig. Och jag lyssnade på honom på kvällarna. Och sen på eftermiddagarna när jag kom hem så spelade jag det jag hade hört. Jag hade ett väldigt bra gehör.
Ja, men så du har lärt dig att spela helt själv?
Från början så gjorde jag ju det. Och pappa märkte ju att det var någon som var och rörde vid hans instrument, vilket man inte fick. Han förstod att det var jag. Och så bad han mig att spela då. Och så sa han att jag kommer aldrig kunna lära dig någonting. Men jag vet en lärare som är fantastiskt bra, men man måste spela upp för honom. Och han heter Mats Koppala. Han skulle betyda otroligt mycket för mig. Så jag åkte ju dit. Vi åkte dit. Han bodde i grannkommunen. Och när han öppnade dörren så tittade han på mig, så sa han: "Åh, en ängel." Jag hade långt blont hår. Jag är ju blond egentligen. Och då kände jag att jag ville vara där han var, att han var så snäll. Och så spelade jag. Och jag hade ett otroligt bra självförtroende, för pappa sa ju det: "Du är ju ett underbarn. Liksom. Det här är så bra, så det är inte sant." Jag trodde ju det och lirade helt orädd. Och så när jag var klar så sa Mats: "Ja, det var väl bara ett fel." Och jag kände mig så förnärmad. Vad kan ha varit fel av det här? Jag kan ju allt.
Ja, eller
Jag kan
hur?
ju fingersättningen, jag kan stråkföringen, jag kan låtarna liksom. Där. Och då frågade jag: vad var det då?" "Ja, det är ju det att du har fått allt om bakfoten. Men det kan vi rätta till, för jag ser att du har en begåvning. Och du vill ju verkligen." Så att jag hade spelat i fel tonart, jag hade fel fingersättning, jag hade fel stråk, för allting var fel. Men
Men det lät bra.
han kunde ändå, ja, det kanske inte lät så bra heller egentligen, men han såg någonting. Och sen gick det fort. Sen tog det 2,5 år, sen var jag alltså Sveriges yngsta riksspelman genom tiderna.
Men alltså, jag tänker först på vad bra det är när man har lite för mycket hybris ibland. För att om man inte har det, då hade du aldrig kanske ens gått till honom och spelat. Och kanske tack vare ditt självförtroende och att han såg att det här är ändå en tjej som har lagt ner tid på det här. Hon har lärt sig sen det tekniska. Han såg att du kunde ändra, men han såg väl att det fanns något driv. Men
Ja, det där är jätteviktigt. Det där är jätteviktigt, för att jag har ofta fått höra det genom åren när det kommer till både det ena och det andra. Liksom. "Ja, här har vi bra självförtroende." Lite hånfullt.
Klassiskt, jantelagen.
Jag tänker så här, att det är så viktigt att vi frågar oss om vår rädsla överhuvudtaget är rimlig. När vi känner att vi kanske inte vågar närma oss en kille på krogen, eller kanske inte vågar hålla det där talet på det där bröllopet, eller inte vågar, liksom olika, vågar inte ha en röd kappa för det sticker ut. Folk är rädda för precis vad som helst. Och då behöver vi fråga oss, liksom så här, är det verkligen jätterimligt att vara rädd för det här? Och vad är det värsta som kan hända? Och vad är det bästa som kan hända?
Det är en så
Och
bra utgångspunkt.
ja, och sen så måste man våga förlora. Man måste våga göra bort sig. Och vad är det som är så farligt med det?
Nej.
Folk förlorar och gör bort sig hela tiden. Att det
Verkligen.
där med att liksom backa sig själv och strypa sig själv och kväva sig själv, jag har aldrig hållit på med det. Och det är halva grejen. Jag säger alltid det till människor. Halva grejen är att våga, för att det finns massor med människor som kanske är bättre än dig, men de vågar inte. Så du kommer
Nej.
förmodligen lyckas.
Ja, bara för att du gör det. Det är
Ja.
så uppfriskande inställning. Och just där också att tänka, vad är det bästa som kan hända? För det är ju så lätt att alltid tänka, vad är det värsta? Och liksom katastrofscenarion. Och ofta är
Ja.
det ju inte heller att det värsta som kan hända är ju sällan att man kommer döda någon. Utan det är ju ofta att, ah, jag kanske gör bort mig, någon kommer tänka det här. Det är ju ändå ganska fjantiga grejer när man väl ser. Men ändå kan det ju vara så svårt om man har en rädsla för någonting.
Ja, och folk tänker att det måste bli så bra hela tiden. Så här, ta ett tal på bröllopet. Att någon överhuvudtaget ställer sig upp och vill inför alla säga liksom: "Jag är så glad för din skull." Det är ju världens finaste sak. Liksom, varför har vi så här föreställningen om att allting måste vara så perfekt om vi ska göra det?
Ja, men exakt. Vi dömer oss själva mer än vad någon annan kommer döma oss. För ingen kommer säga, åh, vad pinsamt, vad dålig hon var. Men vi själva tror att folk ska tänka så.
Ja, absolut. Och också har vi liksom den här tanken om att det måste vara så fruktansvärt bra om vi ska sticka ut näsan. Och Är verkligen allt som alla andra gör så fruktansvärt bra hela tiden? Nej, ganska långt ifrån. Men de gör. Och det betyder någonting i slutändan, i förlängningen, för människor.
Verkligen. Känner du att det var det som hjälpte dig? Du var ju i och för sig ett underbarn, men känner du också att det hjälpte dig att du faktiskt vågade göra och sen såg du att ja, jag blir bättre med tiden?
Ja, alltså att jag överhuvudtaget gick in och liksom drog fram hans nyckel här uppe borde jag ju inte ha gjort. Där borde man ju ha varit rädd för repressalierna. Inte för att han var så hård. Jag var ju rätt sedd av honom vid den tiden. Men att överhuvudtaget ta sig an och vara intresserad och liksom att göra någonting av det är ju. Det är väl så jag har varit. Jag har inte tänkt så mycket kring saker om det ska bli så bra. Sen har det varit, det här låter ju liksom, jag hör att det här låter väldigt mycket bättre än vad det var i mitt liv för mig. Det handlar ju liksom också om någon slags överlevnad, att hela tiden hitta något uttryck för någonting som jag inte riktigt kunde uttrycka själv. Och den där driften är ju ganska stor hos en.
Det är klart.
Att jag levde ju inte i någon trygg familj på något sätt.
Nej.
Jag levde ganska mycket i min värld och det var jag tvungen att göra. Eftersom jag i grunden inte riktigt fick det jag behövde. Men det här blev ju bra.
Det kan man ju lugnt säga.
Och då får man ju se det.
Musiken var
Ja,
din trygga värld, kanske.
skrivandet och musik, alltså skapandet.
Precis. Och att bli riksspelman när man är 15, du är den enda som har blivit det så ung, eller hur?
Ja, på nyckelharpa.
På nyckelharpa.
Året efter eller åren efter så ändrade de reglerna att man skulle vara 16. Så att det där rekordet finns ju kvar.
Ja, men det är bra.
Det är en rolig anekdot och det är kul att tänka tillbaka på om man tänker på vad man har gjort i sitt liv. Och liksom, ja, men det var en ljus sak, det var en rolig grej och allting som hände med det och så där. Men det är också en gammal bedrift. Det gäller ju att leva här och nu också.
Jo, men det är klart. Men var det då det lite tog fart, eller med din karriär?
Ja, gud ja. Ja, gud ja. Jag gjorde ju tv innan. Jag hade gjort tre tv-program innan jag blev riksspelman. Men när jag blev riksspelman så blev det liksom skriverier här och var och så där. Och det var ju någon av producenterna för ett otroligt stort underhållningsprogram som hette Nygammalt. Som var liksom. Det fanns ju bara två kanaler och det gick ju på lördagskvällen och alla tittade. Det var någon producent som hade fått reda på det här. Så att jag fick vara med där. Och det var folk som vet vem jag är och som har följt mig. De tror ofta att det där var det första tv-programmet jag gjorde, men det var det inte. Men däremot så jag gjorde det och så spelade jag där. Och då var det och så gick det ju till. Liksom. Då var det en skivbolagschef. För de tittade ju på det där för att hitta nya förmågor. Så här. Som såg mig och kom in i logen efteråt och presenterade sig. Han kom från ett skivbolag som hette Elektra. Ett av de största som fanns då. Och frågade om jag ville spela in en skiva. Ja, sa jag. Så gjorde jag det och sen var det igång. Och sen har jag allting bara rullat. Och skivan kom ut 80. Så det är ett tag sedan.
Ja, du har gjort otroligt mycket och jag tänker när man, alltså du har ju spelat överallt. Du har vunnit Eurovision för Norge bland annat, eller hur? Och du har ja, men turnerat och spelat och förmodligen antar jag jobbat otroligt mycket. Hur har du under de här åren hittat liksom balansen för att, ja men dels det här att stanna kvar i nuet, men också att må bra? Har det varit svårt eller har det kommit naturligt?
Det där är alltså må bra. Med min bakgrund så finns det liksom alltid sorg. Jag eftersträvar inte och jag pratar inte med mina klienter eller med människor liksom överhuvudtaget. Så jag tycker det är ett ganska säkert begrepp det där att bli hel. Jag tror inte på det. För vi är hela tiden i förändring och det som förändras är ju förhållningssätten och de håller ett tag. Sen kanske man måste byta förhållningssätt för att hela livet har förändrats. Så att det är liksom, allting är ju ständig rörelse och när vi pratar om mående och välmående och bli hel och balans och sådär så liksom hamnar vi ofta där och vi pratar om oss och livet i kombination som om det vore någonting statiskt och det är det ju inte.
Nej.
Man ska heller inte vara rädd för att livet gör ont. Jag
Nej.
är ju ACT-terapeut, det är acceptansteori och terapi. Och det handlar ju väldigt mycket om, liksom, alltså befrielsen ligger ju i att vi förstår att livet också gör ont. Det är när vi blir rädda för att det gör ont som vi gör saker för att mildra den här smärtan. Och de sakerna vi gör då, de är ofta inte särskilt smarta. Vi
Nej.
dricker, vi shoppar, vi gör saker för mycket, för fort, som inte är bra för oss. Vi är otrogna, vi gör en massa med dåliga saker för att slippa den här smärtan. Om vi kan lära oss att bära den här smärtan medan den är och mera säga okej, det är en sån här riktig skitdag när man vaknar på morgonen. Och ändå agera som om allting är som det ska. Då hittar vi liksom att när vi har traskat upp ur sängen, vi har kanske tagit vår dusch, vi har fått i oss lite mat, vi sitter på bussen. Det känns annorlunda. Och varför gör det? Jo, för att känslor och tankar kommer hela tiden. Om vi bara försöker acceptera att ja, det här, nu är det ångest. Nu är det inte kul. Nu hände det här igår kväll som påminner om det där som hände för massa år sedan eller förra veckan. Nu är det så tungt så jag vet inte om jag orkar. Jo, det gör du. Du kan sätta det ena benet före det andra. Prova. Det går. Du är rörlig. Det funkar. Ge dig själv det. Acceptera att det känns som det känns. Det kommer kännas annorlunda. Det är när vi förmår göra det här som vi kommer framåt. Stannar vi och drar täcket över huvudet, då sjunker vi och stillnar. Och då blir det till slut oerhört svårt. Sådär. Så min balans, alltså jag har ju alltid med mig det jag har varit med om. Jag har alltid med mig mina förluster. Min pappa var ju fortsatt frånvarande ända tills han dog. Så att jag har ju liksom inte riktigt, jag har ju inte fått den här grundläggande, vi älskar dig, du betyder någonting. Jag fick det lite grann. Jag hann få det av min mamma innan hon dog. Men det var väldigt, väldigt, väldigt kort. Och det gör ju saker med en. Och det här får man ju jobba med hela tiden. Och i perioder så går det väldigt bra. Och i andra perioder så blir det väldigt påtagligt. Och då kan ju musiken och mitt skapande vara en tröst. Men det är inte alltid det hjälper heller.
Nej.
Så det där är liksom, och de här framgångarna, nu ska du åka till Dubai med drottningen och uppträda, det är jättefint. Det gör ju inte så mycket åt den där själsliga smärtan alltid, ibland gör det. Det får man ju också acceptera. Det kanske i perioder eller vissa dagar eller stunder så finns det ingenting som riktigt hjälper.
Nej.
Men där hjälper ju ACT. Där hjälper ju den här terapin som jag kände när jag mötte den. När jag hade utbildat mig till klassisk terapeut och sen parterapeut. Så var det så otroligt roligt att plugga helt plötsligt. Det har jag ju inte riktigt tyckt förut. Så att jag satt och letade efter liksom någonting mer i den här genren. Och då hittade jag ACT-terapi. Och då bara slog det mig så här. Den där förhållningen har jag haft hela mitt liv. Från när jag var liten, när jag visste att Det finns inget val för mig här. Nu är jag i det här.
Ja.
Hur ska jag hantera det? Jag får ju hantera det som om allting är som det ska och bara liksom tralla vidare i livet. För att en vacker dag kan jag välja. Det kan jag inte när jag är så här liten.
Ja, det lät som att du fick din klokhet så otroligt tidigt, att den blev nästan påtvingad. Men det kan jag tänka mig ändå har varit en tillgång med tanke på att du nu själv jobbar med det och som du sa att du var redan så, du bara hittade hem. Men det är så viktigt och jag vill liksom spela in det. Ja, nu, vi spelar ju in, men jag vill den här, det du säger, spela upp det för alla varje dag, att acceptansen, det är så viktigt men det är så svårt, för jag är lite allergisk mot, det kan ju vara det mycket inom min bransch eller med meditation och yoga, att man ska tänka så positivt och positiva affirmationer och det, och du ska vara tacksam, men ibland är det svårt att vara det när du inte riktigt känner det, som du sa, du känner det inte i själen. Och jag tror vi behöver öva mer på att inte bara öva mindre på att tänka positivt, öva mer på att känna in det som är och acceptera det och säga att idag är verkligen en dålig dag. Inte allt är toppen, allt är jättebra. Även när vi pratar med varandra, att säga, ja, vet du, jag har jättemycket ångest. Okej, och man behöver inte fixa problemet utan man kan få vara i det. Det är så viktigt, men det känns inte som att vi pratar tillräckligt om det, fastän vi vet att det enda som är fast är att allt förändras.
Absolut. Och sen finns det finns en annan take på det där. Och det är ju sådär liksom, jag kan, om det händer mig någonting som inte är kul, så man kan tänka liksom, det var orättvist. Jag tänker inte så. Jag tänker att vem är jag att gå omkring på jorden och tro att ingenting ska drabba mig? Det är klart att saker kommer drabba mig, för livet är orättvist. Det är just därför det drabbar just mig, just det här. Jag som faktiskt inte glömde isdubbarna hemma. Jag som hade alla skydden, så det ändå var jag som åkte i vattnet. Och de där jäklarna som inte har fan hjälm ens, de åker vidare. Gud vad orättvist. Ja, men det är ju det. Det är en konstig föreställning det där om att livet ska vara rättvist, att vi på något sätt kan liksom skydda oss från. Vi kan inte det. Livet händer, det slår som det vill och det är sjukt orättvist. En del människor är ju så väldigt drabbade. Och det bara är så.
Ja, precis. Och utgår man från att det är så, då blir man ju inte kanske förvånad eller besviken på samma sätt. För att ja, jag visste ändå att det här skulle hända. Och jag minns det, jag minns när du hade sådär ont och du delade en del saker på Instagram och så. Och jag kände att den här, jag vet ju att du är väldigt liksom positiv och optimistisk, men det här mindsetet du pratar om, jag kände att det fanns där. Där hade man ju verkligen kunnat tänka, okej, varför ska det här drabba just mig? Du har ju inte heller haft en jättelätt resa i livet fram till det, så om det finns någon rättvisa skulle du inte fått det. Men då kanske du bara tänkte att nej, men det finns ju ingen rättvisa, så det här kan ju lika gärna hända mig. Och det, ja, jag tycker det är så inspirerande att det lyste igenom den här, ja, acceptansen skulle jag säga. Väldigt, väldigt inspirerande.
Ja, alltså allting blir ju lättare. Allting, för det handlar ju om liksom, hur ska det bli lätt för mig? Hur ska jag stå ut? Ingenting blir lättare för att vi liksom hämtar alla spadar i världen och bara gräver vår grop och hoppar rätt ner helt frivilligt. Vi
Tyck
kan ju
synd om
försöka,
mig!
ja, vi kan ju försöka undvika det där och i det, där kan man ju liksom försöka hitta någon balans genom att, ja men det är ju synd om mig, jag har ju så fruktansvärt ont så jag vet inte vad jag heter, det är klart det är synd om mig. Men vad kan jag göra? Och det finns ett slut på det här eländet också. Och hur kan jag förhålla mig till det här? Ska jag tänka på hur ont jag har hela tiden? Eller ska jag försöka se någon serie? Eller ska jag försöka läsa en bok? Eller ska jag försöka göra något vettigt av den här tiden? Vad kan jag göra? Det kan jag göra.
Och vad ger du som tips? För jag tänker att alla har ju inte det här, den här inställningen medfödd, och kanske tack vare det du har varit med om så har du alltid, ja, men som du sa, alltid varit i nuet och tänkt att ja, men det är som det är. Någon person som kämpar väldigt mycket med de här frågorna, som vill få den inställningen men inte lyckas, hur gör man? Vad ger du för råd till människor eller till dina klienter? Vart börjar man för att öva på det här?
Åh, oh, gud, det där är så svårt, för jag jobbar ju liksom inte riktigt så där att här är tipset, håll dig
Nej.
inte till det, utan jag måste ju undersöka var den här personen befinner sig och vilket tänk man har. Det finns så många olika tänk och det handlar ju om liksom hur identifierar sig den här personen. Det finns ju de som identifierar sig som offer och då är det ju väldigt svårt. Jag får ju ganska starka reaktioner ibland på min terapeutsida på Instagram. Det är en del som kommer till så här, du kan ju inte ha haft en dags ångest i ditt liv som skriver på det sättet. Och då vill man ju liksom bara, du vet inte vad du pratar
Här
om.
är mitt
Jag
CV
slår
av
dig.
jobbiga
Ja,
saker.
ska vi tävla? Jag lovar att jag slår dig. Nej, men man kan ju känna så, och det är ju det där med livet. Man känner olika saker och det har ju så himla lite med livet att göra egentligen. Men jag brukar ta reda på var människan befinner sig och varför den tänker som den gör. Och utifrån det så kan man ju hitta en väg mot acceptans. Men det handlar ju om det så himla mycket. Men de som har bestämt sig för att de är offer. Och det är ju en del.
Ja.
Barn är ju det. De har ju inget val. Och det är så lätt att fortsätta så, för att man har inte samma förutsättningar som alla andra. Om
Nej.
ingen någonsin har läst en läxa med en, om ingen någonsin har gett en tipset att gå gymnasiet, om ingen någonsin faktiskt har brytt sig om man är hemma eller inte. Jag hade det så. Det är ingen jäkel som har brytt sig. Då får man ju antingen så blir man ju sjövild eller så försöker man hitta någon tillvaro med ordning och reda själv. Men det handlar ju liksom om vad man vill och det handlar så himla mycket om vad man vill framåt. Så en bra tanke som jag ofta har användning av, både för mig själv och för andra, det är: leder det här mig framåt? När vi vet vad vi vill, när vi har bestämt oss för två saker, vem jag vill vara och hur jag vill leva, det är stora frågor, det tar tid. Men när vi vet ungefär det, jag vill vara en sån här människa, då är det väldigt mycket lättare att stå emot olika tankar och känslor som kommer. För då har vi liksom en riktning. Och säg att den är rakt norrut. Vi sätter liksom, där är den jag vill vara. Där är det liv jag vill leva. Jag vill vara snäll mot mina medmänniskor. Jag vill vara sån här. Jag vill leva. Jag vill bo i en liten enkel lägenhet så jag har råd att göra andra saker. Alltså de här vardagliga sakerna. Att man faktiskt har bestämt sig för det. Det är många som inte gör det. De flesta gör inte det. Livet bara händer. Och så blev man kär och så bodde man där helt plötsligt, liksom, utan att överhuvudtaget reflektera. Så här, för är det här jag? Vill jag det här? Men när vi har koll på det så är det mycket lättare när saker händer att vilket håll ska jag gå åt i det här? Vem är jag? Är det den där som vill hämnas nu på den här människan för att den gjorde mig så fruktansvärt illa? Ja, men jag är ju inte sån. Det känns så nu, men jag är inte så. Det skiter väl jag går väl vidare. Det är väl den bästa grejen. Ja, men då går man ju ditåt, där man vill. Så att en bra tanke när man har kommit på de där sakerna, det är ju liksom, leder det här mig framåt? Eller är jag på väg att hämta en spade nu och gräva en grop och hoppa i?
Ja, där igen. Ja, och lite det, se sig själv utifrån. Är jag den jag vill vara? Eller jaha, nu blev jag den här personen.
Men det är ju så liksom, för det här med tips, då måste man måste ju liksom ha hela grunden för att ge tips, för människor är så olika. Men det där är ju en viktig grej att fundera på vem man är och vem man vill vara och hur
Ja, men
man vill leva.
precis. Det är ju sällan de här liksom fem korta tips för som man ser i magasin, men det här ger ju ändå insikter med okej, det är där jag ska börja i alla fall. Man får en riktning. Sen kan det ju ta en år att ens veta vad man vill i livet och hur man kommer dit.
Ja, och där har vi det här med det du håller på med, träning. Det är ju jättemånga jag tror vi skojade lite om det, eller jag skojade, du skojade inte om det. Jag skojade om att tänk att det alltid är fullt här i januari.
Ja, det
Det är
skojar
ju
vi om varje
alltid,
år
ja,
i
det är ju
branschen.
liksom sådär, och sen så börjar det tunnas ut, och i mars så är det vi vanliga liksom, så går där och gör lite grann och så går man hem. Det där med träning och liksom såna här mål och målbilder och sådär, där är det ju jätteviktigt om man ska lyckas. Så är det ju jätteviktigt att inte bara liksom, åh, jag vill börja träna. Det kommer inte föra dig någonstans mer än till gymmet 2 gånger. Sen kommer du på, det här var ju inget kul. Så vill du göra någonting annat. Du måste ju fundera på vem du är och vad du vill med det här och varför du vill med det här. Vad det kommer ge dig. Och vad det får kosta. Det finns massor med frågor att ställa sig innan man ringer till dig och beställer lite hjälp. Och de flesta gör ju inte det, och det är därför man inte lyckas.
Nej.
Det är så med alla mål i livet. Man kan ju vilja en himla massa saker. Men man måste ju också tänka på, vad kommer det här kosta mig? Ja, det här kommer ju kosta mig att, ja, varje söndag morgon när jag känner liksom, nej, en kopp kaffe i sängen, nej, då ska jag tydligen klä på mig och gå ut, hur kallt det än är, och gå till gymmet. Är jag beredd att göra det? Nej, då kommer jag inte lyckas. Då kan
Nej.
jag lika gärna lägga ner, då kan jag satsa på något annat.
Ja, precis. Och ett citat jag hörde där disciplin äter motivation till frukost. Och det är ju för att det är ofta disciplinen, inte bara i träning, men i annat, att du kan vara hur motiverad du vill och som du sa, vilja mycket. Men det gäller ju att du måste gå och göra även de dagarna som du inte känner dig jätteinspirerad och jätteglad. Och så kan jag tänka mig kanske även i kreativa processer. Man vet att man ska skriva klart någonting eller producera och då måste det ske. Det handlar mer om att du måste, är du författare måste du sitta på rumpan och skriva varje dag. Så även den dagen du inte vaknar upp och känner att wow, jag är så inspirerad, så måste du bara göra det, för att annars kommer det inte bli någonting.
Ja, och då gäller det ju att ha det där klart för sig, vad det faktiskt ger.
Exakt, påminna
För
sig.
där har man ju, i den stunden har man ju bara kostnaden framför sig. Det kostar
Precis.
för mycket. Men vad är det ger? Hur brukar jag känna mig? Och där är det jätteviktigt, det här med här och nu. För den där gången när du går från gymmet och känner, wow! Gud, vad duktig jag var nu, för det ösregnar och jag hade verkligen inte lust, men åh, vad bra att jag gick hit, för nu känns det ju jättebra i huvudet och i kroppen. Att implementera det riktigt djupt inom sig, den här känslan, hur det faktiskt känns, och göra det så starkt för en så man faktiskt kan påminna sig den där söndag morgonen när man känner att jag skiter i träningen. Men ge det 2 timmar och ge dig själv den känslan. Den belöningen är så stark. För har man gett sig in i det här och tänker att man ska vara en nyttigare person och man ska träna och så där, så vet man ju att den här skammen, när man struntar i, den är ju kul. Det
Nej.
är kul att känna det. Jaha, nu, jag kunde ju ha gjort det, varför gjorde jag det inte? Så att det är så många saker hela tiden som ska samspela för att man ska liksom ta sig framåt och
Ja.
uppåt som man vill.
Jag tänker på, hur tog du dig vidare? För du sa att din mamma gick bort när du var 27.
Min dotter som är yngst av mina barn var 1 år.
Hur blev det starten på att du började bearbeta er relation, eller hade du gjort det? Hur har du hanterat din uppväxt, alltså som vuxen?
Det här med mamma var ju problematiskt, för man vill ha en mamma. Jag ville ha en mamma, ska jag säga. Och jag kände ju inte att jag hade det, för hon var full. Jag gifte mig, var hennes stortån. Det gick inte att lita på att hon fanns där, och hon fanns inte där. Och en dålig start på en relation liksom, med en mamma som inte tar sitt ansvar och som är hej och hå, och så fortsätter ju det, och det är ju jättesvårt att läka sånt och liksom komma tillsammans. Men när jag fick mitt första barn så tänkte jag liksom att även om inte jag har en mamma så ska han få en mormor. Jag måste sluta den här liksom dåliga cirkeln. Jag måste bryta upp mitt sociala arv. Det måste kunna bli bättre. Så hon var den första jag ringde och hon kom till BB och sen så involverade jag henne. Och jag märkte att hennes drickande hade väldigt mycket med ensamhet att göra. Hon kunde alltså hålla sig från att dricka när hon var hos mig eller när hon skulle till mig och var barnvakt och jag kanske skulle iväg och spela. Och jag märkte att det där betydde jäkligt mycket. Och jag märkte också liksom att det var så otroligt fantastiskt att komma hem sent en kväll. Då satt hon alltid och läste hennes journal vid köksbordet och köksbänken sken på ett sånt där sätt som jag aldrig fått min köksbänk så ren. Och det var rent och barnen låg liksom nybadade och torra och mätta i sina sängar. Och liksom, det där fick mig att se människan. Och det var så kort tid som jag fick se det. Men det hann ändå läka så avsevärt mycket. Och dagen innan hon dog så var vi i parkleken och min mamma var väldigt social och blev väldigt lätt omtyckt av människor. Pratade och var. Jag är ganska lik henne på det sättet att jag har inget svårt att prata med. Jag säger god morgon till busschauffören eller liksom. Och då var det en tjej som kom fram till mig. Mamma var där och jag var där och någon unge var där och någon unge var där och man rör sig hela tiden liksom. Sådär. Då var det en tjej som kom fram till mig och sa så här: gud, vilken underbar mamma du har. Ja, ah, tänk. Jag stod och tänkte på det när jag pratade med henne. Tänk att ha en sån mamma. Vilken lycka. Och jag tänkte bara, det vet ju inte du så mycket om, men
Nej.
det var faktiskt väldigt fint. Och så gick vi ut i skogen efteråt och grillade korv. Och då när vi gick, jag ser den där stigen framför mig fortfarande där vi gick, där jag tänkte att nu har jag min mamma tillbaka. Och det var ju ton av otroliga smärtor som bara, det bara rann av mig. Och hon gick och drog vagnen och jag gick med Johannes. Det var en väldigt speciell stund där jag befriades från hela min barndom i princip. Och dagen efter så ringer en av mina bröder och säger, är du ensam? Och då tänkte jag direkt, nu har det hänt pappa någonting. Ja, nej, jag är inte ensam. För jag var inte det, min man var hemma. Och då säger han, mamma har dött. Och då hade hon och då tänkte jag att det var väl en otrolig tur för mig nu förmodligen. Att vi hade det här vi hade dagen innan. Att jag fick försonas med den hon hade varit, den jag hade saknat. Och allt som har varit svårt för mig på grund av det. Och fick den där stunden och kunde känna i djupet av mitt hjärta att nu har jag en mamma. Och även om det var en sekund jag fick ha det, så var det där så otroligt viktigt för mig i sorgen efter henne. Jag var ganska lugn i att ha förlorat henne. Det var precis som att jag hade aldrig haft namn, men det var som ett vingeslag bara, en sekund. Och det räckte. Jag var så van att inte ha henne, så att jag visste inte hur det var att ha henne. Men den där sekunden när försoningen liksom inträffade var väldigt viktig. Och jag är glad över att jag gjorde det valet när min son föddes. Det var
Verkligen.
klokt.
Det var väldigt klokt.
Så det var väldigt bra för mig. Sen skrev ju jag en diktsamling om min uppväxt och om mamma som heter Bli min mamma igen. Och den blev otroligt stor. Och jag var med alla möjliga sammanhang, tv, radio, tidningar, började föreläsa om barnalkoholister. För att det här var så märkligt att jag hade ju en strålande musikkarriär då. Alla visste vem jag var. Och så visade det sig att jag är barn till en alkoholist. Det där fick inte folk ihop.
Nej.
Det var så stigmatiserat. Min skivbolagschef sa när jag berättade att jag hade fått kontrakt med Albert Bonniers förlag, det finaste förlaget, det största förlaget. Och jag skulle debutera som lyriker. Det var ju så stort för mig. Jag var jättelycklig. Och han fattade väl ingenting. Så vad ska det där, vad skriver du om liksom? Nej, jag ska skriva om min mamma, hon var alkoholist. Men det kan du inte göra. Varför då? Men du kommer ju bli en alkoholistunge i allas ögon istället för den här fantastiska framgångsrika musikern som du är. Och då sa jag direkt till honom så här. Vet du vad? Om jag blir det, då kanske det har en poäng. Det kanske finns någon där ute som tänker att mitt liv kommer aldrig bli någonting på grund av min bakgrund. Men jag har blivit någonting trots min bakgrund. För att jag ville det. Jag tog de stegen. Jag har inte identifierat det här som någonting som är dåligt. För det var inte jag. Jag har ingen skuld i det här.
Nej.
Jag måste liksom placera skulden där den hör hemma. Min
Exakt.
mamma har inte heller någon skuld. För att i och med början på 90-talet så börjar man mer och mer se det här som en sjukdom. Man gjorde inte det riktigt när min bok kom. Men bara några år senare så börjar man definiera alkoholism mer och mer som en sjukdom. Och idag så är ju alla överens om att det är det begreppet vi ska använda. Men jag tyckte det var jätteviktigt och jag kände aldrig liksom, jag kände ingen skam över att jag hade en mamma som hade druckit. För liksom, vad ska jag göra det för? Jag har aldrig
Nej.
fattat det.
Nej, det är
Så,
också ditt fel.
och det blev ju också så, den boken blev väldigt viktig. Och den blev väldigt viktig för väldigt, väldigt många. Jag föreläser ju fortfarande med den som grund.
Ja.
Så det här var ju svar på någon fråga som jag inte ens minns vad
Ah,
det var.
nej, så starkt. Nej, men jag minns inte heller vad frågan var. Men vilken stark berättelse och vad fint. Precis, man glömmer bort att det har hänt ganska mycket på de vad sa du, 25 år sedan eller 30?
Ja, över 30, drygt 30 år.
Det har ju hänt ganska mycket med hur man ser på det här och som du sa att det ses som en sjukdom. Så jag förstår att det kanske var ännu mer stigmatiserat då. Men
Oh ja.
desto viktigare att...
Det var ju liksom så här, alkoholism överhuvudtaget, extremt liksom tabubelagt och stigmatiserat. Och kvinnlig alkoholism pratar man ju inte om överhuvudtaget. Det är ju fortfarande liksom mera skämmigt än manligt. Att ha en pappa som är alkoholist, det viftar många bort sådär liksom. Men är det mamman? Och det, jag tillhör ju den generationen som inte tycker det är så konstigt. Men det är ju ännu mera. Och då när det var förbjudet att prata om precis allting, att då en offentlig person som anses väldigt lyckad och är väldigt, väldigt framgångsrik pratar om de här sakerna och erkänner sig som liksom drabbad av det här. Det hade ju inte hänt.
Nej.
Men ibland måste man ju våga saker som man kanske inte riktigt vet vad det innebär.
Nej.
I det här fallet så tänkte jag liksom, finns det bara en enda människa där ute som känner att jag ska faktiskt göra den där saken för att det där har ju inte riktigt med mig att göra.
Nej.
Det är mitt öde, men det är inte jag. Vi kan ju vinna hela liv på det.
Och du har
Där är det
förmodligen...
också viktigt att inte hämta den där spaden och gräva en grop och hoppa i
Ja,
den.
verkligen. För du har nog påverkat otroligt många tack vare att du delade med dig. Och så många som kan känna igen sig i att det kan bli bra även om det inte började bra. Och sen tror jag som offentlig person också, många har nog en bild, det tror jag än idag, att alla som är kända eller framgångsrika är så lyckliga. Men som sagt, du kan ju inte ha haft ångest och du kan inte ha haft något dåligt. Det kan alla människor ha haft. Och det finns ju vissa som är kända och är mer olyckliga än någon annan. Men att man också får påminnelse om att alla, oavsett vilka vi är, möter vi ju utmaningar.
Absolut. Men vi lever ju i en sån här otroligt märklig tid när lycka är viktigt på ett sätt som det aldrig har varit. Det fanns ju en annan kunskap och liksom insikt om lycka förr. Vi visste att det var en sekund, att det var en känsla. Och sen så fortsatte vardagen. Så där. Nu med sociala medier så är det liksom det alla vill hela tiden visa. Och så finns det någonting liksom så här, ja men det är klart att man vill visa den glada stunden på dagen. Men varför är det klart? Fundera på det du. Det är viktigt för att man vill i liksom förlängningen vara den där människan som, hej, här går det bra.
Precis.
Och det är en sån förljugen tillvaro vi lever i, som sätter en sån extrem press på alla. Och här pratar många om unga människor, men jag har ju klienter som är lika gamla som jag, som är slavar under det här. Som är slavar under kroppsideal och liksom lyckoideal och hur man ska hinna allting. Och som kvinna så finns det massa saker man ska göra och hinna, man ska se ut på vissa sätt och man ska liksom, det är en himla massa. Som det kräver en jäkla styrka att stå fri ifrån. Och det här matar vi hela tiden, var och en. Hela tiden.
Tror du att det är det som skapar mycket stress just den här idag, pressen från alla, att man jämför sig så mycket med alla andra för att det är så lätt nu att titta in i folks liv
Ja,
med citattecken?
men tillgång skapar ju liksom efterfrågan, var den är. Skulle vi sälja liksom alkohol på Konsum så skulle ju folk välja det i mycket större grad än när de måste släpa sig iväg till systemet. Och det är liksom den här tillgången till liksom andras liv. Förr var det grannarna och ens vänner. Klasskompisar eller liksom så en ganska liten skara människor som man hade koll på. Och då var det väl i veckotidningar och så som man kunde läsa om människor som var offentliga. Och så där. Men idag är ju liksom alla otroligt lyckade och lyckliga och här ska det minsann ätas det här och det här var så gott och här är jag och nu reser jag hit och liksom. Tänk på det här med flygskammen som var så aktuell innan pandemin. Existerar ju inte nu. Det är så otroligt, alltså det går snabbt. Och det glöms bort och folk presenterar liv och de har ingen aning om vad de presenterar. De har ingen aning om vilka lyxliv en del lever liksom på riktigt. Och tycker att det är inget märkvärdigt. Och så det är inga gränser, det är liksom extremt gränslöst. Det är inte så insiktsfullt, det är galenskap. Och det där är hela tiden. Det är
Ja, och jag
svårt
tror vi
att
har
liksom
ju,
ta fullt.
ja precis, vi har ju fler att jämföra oss med, men samtidigt är det inte heller alltid deras autentiska liv vi ser. Vi ser ju, det
Nej.
finns ju många som målar upp en bild och inte har liksom, inget av det stämmer, för man har valt ut och vissa lägger till och med upp fejkade bilder och sånt, så det är klart att det blir en enorm stress. Men hur slår du dig fri från det här, eller känner du dig fri, eller blir du stressad av dagens, vad ska man säga, press och jämförelse?
Men ingen är fri. Men vi tänker väl kanske lite olika kring saker. Jag är ganska privat på sociala medier. Jag lägger extremt sällan upp vilka jag umgås med, till exempel. Jag lägger inte upp. Nej, det är väl det som jag är liksom, så där, mitt privatliv, det som händer bara hos mig. Jag försöker hålla mig till det som har med mitt skapande att göra, mitt jobb. Jag är ganska tråkig. Det var lite roligt. Jag har kanske tänkt så mycket att det är så, men så frågade min pianist någon gång när jag tyckte synd om mig själv på någon, vi var på väg och skulle spela och så hade jag pratat med en offentlig kompis som hade fått någon frågan om någon dejt liksom sådär. Och så sa jag till min pianist, jag får aldrig det. Jag får inga dickpics, jag får inga liksom sådär otrevliga saker, jag får inga trevliga saker heller, ingen som bryr sig. Det är aldrig någon som har skrivit och vill bjuda ut mig. Vad beror det på? Jag är ju en trevlig och rolig person.
Det är du, jag intygar.
Ja, och jag är inte dum i huvudet. Jag har ett spännande liv, ett roligt liv, liksom, så vem som helst skulle tycka att det var liksom trevligt att ingå i, tänker jag. Och då säger hon så här, ja, men du utstrålar ju inte det på sociala medier. Du utstrålar ju bara jätteseriöst att du verkligen bara arbetar. Det är ju ingen som får för sig att du har en kvart över till någonting annat än det du håller på med. Och det överdrev ju hon något, men det är nog det slog mig liksom att det är det jag ägnar mig åt på sociala medier. Det blir jättelite om att jag har blivit mormor. Någon gång ibland så liksom pushar det, men annars är det liksom det. Jag använder sociala medier så här, jag håller inte på så mycket med annat, så mycket med privata saker. Och det är väl ett val för att inte hamna i det där att visa vilka framgångsrika vänner man har eller vilket roligt privatliv man har eller vilket vackert hem man har eller bla 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 vad man nu har. Eller försöka gå in i den tävlan. Så det är väl som svar på min fråga hur jag är, om jag är fri. Nej, men det är jag ju inte. Men jag håller mig ganska strikt till liksom. Jag har bestämt mig för hur jag ska göra och det skyddar ju mig från att kliva in i det där. Jag skulle liksom aldrig mitt liv få för mig att lägga upp liksom att ja, nu ska ni få se jag sminkar mig.
En dag i Åsas liv. Frukost 5:30. Ja, det är också. Det är tryggande.
Ja. Nej, jag äter ju inte frukost. Jag håller ju på med
Varje.
sådana här fasta. För den passar så himla bra. För jag behövde inte betala någonting. För jag äter ju aldrig, jag har aldrig ätit frukost.
Ja,
Så
men
det
då
här
så.
passar mig perfekt. Det låter mycket bättre än vad det är.
Det var också en sak du redan gjorde och sen kom det någon
Ja.
som
Ja.
konceptualiserade. Du bara,
Ja.
ja, här
Det är
gör
ju så
vi
här. Det visar ju
pasta.
så här hur jävla lat jag är. Jag bara tar koncept som bara passar sig. Jag är så här. Det här. Oj, vad jag kämpar. Nej, det gör jag inte. Det är ingen kamp att inte äta frukost. Jag går upp 5:30 och sen äter jag frukost 11:30. Eller lunch 11:30.
Ja.
Är
Ja,
det
nej
bra
men.
med den där fastan? Är det bra? Alltså med
Fastan.
vetenskapen? Ja, den här
Ja, period, precis. Min kille kör
perioden.
också det och han mår väldigt bra av det. De säger, och jag har en del klienter som gör det. Jag skulle säga att det är många studier som säger att det är bra för det här att matsmältningen får vila och hit och dit. Sen ska man komma ihåg att de flesta studier är gjorda på män, så att jag vet att kvinnor i fertil ålder kan det vara inte så bra för att fasta. Jag vet vissa som gör det som mår bra, men det kan rubba ganska mycket i menscykeln och så. Så att jag tycker alltid med sånt här, man kan absolut gå på studier och forskning, men sen behöver man se till sig själv och hur det passar in i ens liv, vad man mår bra av. Testar man något och känner, jag mår jättebra av det här, jag äter en gång om dagen eller jag äter 8 gånger om dagen. Ja, bra, då funkar det. Jag tycker inte alltid att man ska bli så otroligt nitisk med det måste finnas evidens och allt ska vara studerat, utan kroppen är otroligt smart och den kommer berätta för dig vad det mår bra av. Sen det jag tror varför det funkar för många som säger ah, jag började köra periodiskt fasta och jag gick ner direkt i vikt, det är för att det är oftast de som har kanske övervikt, det är för att vi småäter lite här och där. Och det är inte att det är dåligt att äta på kvällen, men säg att du äter mellan 12 och 8. Det som du vanligtvis äter efter klockan 8, det kanske inte är broccoli och sparris, utan det är chips eller godis eller sånt. Så då försvinner automatiskt de här sakerna. Eller frukosten som kanske är mackor och flingor och sånt som inte är jättenyttigt. Så jag skulle säga att det mer handlar om det, att du har koncentrerat det. Men mår du bra av det och det passar in, du har ju uppenbarligen ätit så länge om du ändå inte ätit frukost, så kör. Kroppen är smart.
Ja, men det där tycker jag lät jättebra. Att det kan jag också prata om med klienter så här, liksom när de säger så här, ja, jag har kommit över det där, för jag gör så där och så där och så där och så där och det är ju helt knäppt. Ja, men det funkar för dig. funkar ju.
Precis.
Det finns inte ett sätt att leva sitt liv och det finns inte en lösning på ett problem. Det finns tusen lösningar.
Ja, och vi är inte robotar. Alltså
Nej,
det går inte att bara ta en sak och överföra det på alla.
nej. Nej, men precis. Så att, ja, nej, det där lät bra. För jag har ju, jag är ju inte jättefertil längre. Det hade varit jättekonstigt i min ålder. Jag är till en mer man då än kvinna just nu.
Ja, men så
Men.
kan det vara, för runt klimakteriet så säger de att många kan få fördelar av den här typen av fasta.
Ja, men jag blir ju 60 år. Ja, otroligt
Kul.
kort tid för att ha gjort så mycket, tänker jag. Det är det enda jag tänker.
Ja, verkligen. Du började otroligt tidigt. Du har ju redan levt tre liv.
Ja, så ska det aldrig ta slut. Jag är bara 60. Nej, men vad skulle jag
Vi
säga?
pratade om fasta.
Ja, jo, jag upplever ju att jag har ju fått en jättefin energi. Och jag har ju alltid haft det. Men i och med skilsmässan, ryggen och en relation där mitt i alltihopa som var galenskap från början till slut och inte gjorde någon glad, så försvann ju den här goda, ljusa energin som jag har alldeles gratis. Så det har ju tagit ett tag. Så kom ju pandemin precis när man skulle börja och ja, men nu. Och det har ju kostat väldigt mycket. Det blev för mycket för fort. Men i och med nu att saker rätat upp sig och den här fastan som jag vet att det är många som har erfarenhet av och får en annan energi.
Det har jag
Jag
många
känner,
säger.
ja, och jag känner ju det jättestarkt. Det är ju därför jag liksom har haft skolvård, klädvård, tvättstugan, möblera om och måla kök innan klockan 11 på morgonen. Jag har ju liksom,
Galet.
japp, ja, det är lite galet. Men
Då
så
säger
nära
jag, fortsätt. Det låter som att du
jag.
har det.
Jo, men jag ska göra det. Men alltså, mitt primära mål är ju att gå ner i vikt. Och det hymlar jag inte med. Jag är för gammal för att hymla med det. Men det är ju inte PK att prata om vikt. Men jag är inte det i det fallet. Jag vill gå ner i vikt. Jag vill komma i mina kläder. Jag vill komma i mina stenkläder. Och jag vill må bra på det sättet. Det där med att sitta med pandemi och unna sig farkisar och tycka synd om sig själv och det där som man fastnar i och faller i och kommer ur men ramlar tillbaka i. Det är ju över nu.
Ja.
Men det satte sig.
Ja,
Och det
men
här är kvar och där.
det är du inte ensam om. Det är många som, jag tror bara för många att det försvann kanske att gå till jobbet, den lilla motionen om man gick till jobbet eller om man till och med gick till tunnelbanan för att åka till jobbet och sen bara går du upp ur sängen och sätter dig vid datorn. Räkna ut de stegen på ett år, vad det blir.
Ja.
Men det låter som att du mår bra av det här. Och det låter som att vi hade kunnat prata i 3 timmar, så vi ska börja runda av. Men jag vill ju höra hur det känns att du har blivit mormor.
Jag blev ju väldigt sådär, när jag fick mina barn så var man blir ju beskyddande. Det är ju en primär liksom förändring. Det finns någonting som är viktigare än en själv. Och det måste man skydda. Man själv kan ju ramla, falla, snubbla, bli sårad, bli sviken, bli allt det här som är svårt i livet. Så där. Men man vill ju primärt inte att det ska hända ens barn. Den känslan var synnerligen stark hos mig när mina barn kom. Har väl varit ganska fördröjt i och med att min dotter har blivit offentlig person och kanske inte alltid fått ros över saker. Så att den där beskyddarinstinkten har ju suttit kvar, men jag har inte kunnat göra någonting för hon är vuxen och hon har också bett mig att inte lägga mig när det brinner omkring henne. Men då när den här lilla pojken kommer så blir ju den Beskyddarinstinkten var ju så stark. Jag sa det första gången jag tog honom i min famn, så tittade jag in i hans otroligt vackra ögon. Och så sa jag det, att ingen kommer få krökat hår, strå på ditt huvud, för då kommer mormor. Och den känslan är jättestark hos mig. Det är verkligen ren magi, detta oerhört söndertrasade ord. Att det faktiskt kommer en ny generation efter den man själv har skapat. Det är obegripligt och det är otroligt stort. Sen är det ju fantastiskt roligt, för jag är ju en lekmamma. Jag tillhör ju de här som tycker att det är otroligt roligt att krypa omkring på golvet och att bygga med klossar och att dansa. Man kan göra till draksången. Alltså det är världens roligaste, att hänga med en tvååring. Det finns
Ja,
inget roligare.
låter det.
Och min dotter är ju likadan, så att vi har ju liksom highlights när vi ses och hänger. Jag är hos henne en gång i veckan och käkar middag och hänger med mitt barn. När jag är inte där ändå då, för att kanske
Ja.
hjälpa till med något. Sådär. Så det är en livsförhöjare utav rang, och det ger ju verkligen fördjupad mening åt mitt liv. Jag fattar ju varför jag måste vara kvar. Det är jättestort och jättefint. Det är många som pratar så här, livets efterrätt. Efterrätt, det är före förrätten. Det är lite efterrätt, vilken skymf.
Det här är det du
Nej, det
bryter fastan med. Det är barnbarn.
är efterrätt.
Första måltiden. Lunch.
Ja, det är livets första
Lunch.
droppe vatten. Det
Exakt.
var liksom det tredje droppen man fick med barnen. Nej, men det är magiskt på det sättet att han är ju sprungen ur mitt barn.
Ja.
Det är en generation bort liksom. Det är det där som är det stora liksom. Det där vi förstår liksom, att livet går vidare. Vi sitter där i barnvagnen
Precis.
hela livet på något sätt. Det är väldigt, väldigt fint. Sen är det roligt, jag har ju väldigt starka band till mina barn, men jag har också ett väldigt starkt band till honom. Och det är väldigt roligt. Det är väldigt stort att han vet vem jag är.
Ja, det är klart.
Och att han skiner upp som en sol när han ser mig. Det är ännu roligare, för då vet han, nu ska vi dansa, nu ska vi hoppa i
Ah.
soffan, nu ska
Nu
vi göra
blir det
allt.
kul. Kom ingen
Ja,
säga
nu
åt
blir det.
mig, för det är det föräldrarna gör.
Ja. Nej, men vi är väldigt lika i vårt föräldraskap, jag och min dotter. Hon är också lekfull.
Vad
Och det är
kul.
kul. Ja. Så det är inga svårigheter, för så kan det ju bli liksom, att man trampar fel. Att man tillåter saker som inte hon skulle tillåta eller sånt där. Nu
Nej,
liksom,
precis.
hon ger inte honom socker eller godis eller liksom sådär. Så hon har ju andra regler när det kommer till. Sen är de vegetarianer. Det kan inte jag skryta med. Men sånt fogar man sig ju i. Liksom. De reglerna är ju viktiga. Men sen liksom hur man är i ett rum och hur man är tillsammans och hur roligt man faktiskt kan ha en vanlig tisdagkväll i januari. Där är vi jättelika. Där är vi ganska fria, och det blir ett underbart sätt att umgås.
Jag tänker att vi ska avsluta, men om du vill får du gärna skicka med. Du har ju kommit med väldigt mycket visdom hela avsnittet, men är det någonting du vill skicka med som en insikt, ett litet frö eller något tips för någonting man kan göra för att må lite bättre inom sig själv eller hitta den här närvaron lite mer?
Jag har pratat och väldigt mycket som jag pratar om, det handlar om att förlåta sig själv. Det möter jag oerhört ofta hos mina klienter. Man är stenhård mot sig själv. För att man inte är bättre, för att man inte var älskad, för att man inte fick det man behövde, för att man inte har orkat. bli någonting man kanske ville för att det förflutna har jagat en och så där. Förlåtelse är otroligt viktigt i den här processen, liksom, att faktiskt till slut någon gång i livet få bli sitt autentiska jag. Det som är jag, det som inte är skambelagt eller skuldbelagt av något dårar som inte klarade av att vara mamma och pappa. För det är ju liksom väldigt ofta det handlar om. Det var inget val som du gjorde att komma till dem. Och de i sin tur gjorde väl inte de här valen när de var unga, att nu ska vi bli världens sämsta föräldrar. Utan det var någonting som upplevdes av dig att de var. Och den här upplevelsen har förföljt. Och så tänker man att det blev så där för att jag är dålig. Jag har aldrig blivit älskad. Kan jag bli älskad? Är jag värd att bli älskad? Eftersom jag inte blev det av dem som verkligen ska, skulle. Eller kan någon man vara trogen mot mig eftersom två män i rak följd har svikit mig? Är jag en sån där som man inte kan tycka om? Så det är så vi drar såna enorma slutsatser av vad andra människor gör mot oss, såklart. Men det har ju inte med oss att göra, det har ju med deras val att göra. Och det där är ju långa processer, men en viktig sak där är ju att liksom förlåta sig själv för att man har tänkt så som man har gjort. Och försöka hitta en inre dialog och ta sig själv i handen och säga till sig själv så här, vi fixar det här, nu går vi framåt. Det är en del av
Tack.
mig.
Mycket bra. Och om man vill gå i terapi hos dig, tar du emot nya klienter? Vart vänder man sig då?
Man kan vända sig till min terapeut Jinder Instagram.
Terapeut Tinder heter du där.
Ja, terapeut Jinder. Sen har jag också terapeutjinder.se, hemsidan där man faktiskt kan beställa en tid.
Tusen tack, Åsa, att du tog tid från din effektiva söndag till att prata med mig.
Tack själv, det var jätteroligt att vara med.
Och tack till alla er som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för idag.